En koloss på lerfötter, det är ett vanligt uttryck för någonting som är stort men som har en inneboende svaghet som hotar att förstöra hela den här kolossen då. Det kan vara en firma, ett hus, en idé eller någonting annat. Och det här uttrycket, det kommer från Daniels boks andra kapitel där det står om Nebukadnessars dröm som Daniel, profeten Daniel, tyder för honom. Och det som Nebukadnessar såg i sin dröm, det var en enorm och fruktansvärd staty med ett huvud av guld, bröst av och armar av silver och höfter och mage av brons, ben av järn och sen fötter av järn blandat med lera. Och i förra programmet så talade jag lite om guldet, silvret och bronset och hur de representerar Babylonien, Medien och Persien och det grekiska riket. Det är tre enorma riken som trädde fram mellan år 600 och 300 före Kristus. Och det här är det, kan vi säga, den okontroversiella delen av den här tolkningen. Men frågan är vad järnriket är och vad lerfötterna är och vad den lilla stenen som blir den här statyns enda lykt är också. Och det ska vi tala om idag. Jag heter Paulus Eliasson och du lyssnar på Radio Maranata. Ska vi börja med att läsa texten om det fjärde riket, det så kallade järnriket. Och det här är Daniel som talar och han beskriver den här statyn då som Nebukadnessar såg. Daniel 2 från vers 40. Det fjärde riket ska vara starkt som järn, för järn krossar och slår sönder allt. Så som järn förstör allt annat ska det krossa och förstöra. Och att du såg fötterna och tårna vara delvis av krukmakarlera och delvis av järn, det betyder att det ska vara ett splittrat rike. Men det ska ha något av järnets fasthet eftersom du såg att leran var blandad med järn. Tårna på fötterna var delvis av järn och delvis av lera och det betyder att riket ska vara delvis starkt och delvis svagt. Att du såg järnet blandat med lera betyder att människor ska blanda sig med varandra genom giftermål men ändå inte hålla samman lika lite som järn kan förenas med lera. Så långt bibeltexten och här är vår utmaning idag då att försöka komma till botten med vad är det här för ett rike? Och det första vi kan göra är att tänka på hur det beskrivs. Det beskrivs som att det är av järn och att som järn så krossar det och slår sönder allt. Så det är ett våldsamt rike. Men att det är våldsamt, det kan ju sägas om väldigt många riken. Det kan sägas som Hitler-Tyskland, det kan sägas som Stalins Sovjetunionen. Det kan sägas som Pol Pots Kambodja eller Napoleons Frankrike eller Genghis Khans Mongoliet och många andra riken, många andra länder, både i vår tid och i historien. Men sen det andra som vi kan se på, det är ju då kontinuiteten mot de andra rikena som vi har nämnt. Vi sa ju att guldet, silvret och bronset representerar Babylon, Medo-Persien och Grekland. Så det verkar då troligt att det här är ett rike som kommer efter de här rikena och som tar över makten från de rikena. Och vad är det då för alternativ? Vad har vi för alternativ i den här raden av riken? Alltså det första man kommer att tänka på, det är nog romarriket som steg fram på 200-talet före Kristus. Men det finns faktiskt ett rike emellan där som man också måste värdera, nämligen Seleukideriket. För Alexander den store, alltså den grekiske kungen, han som härskade och erövrade ifrån Makedonien, norra Grekland som jag talade om förra gången, och som härskade över ett otroligt stort rike på bara några decennier så nådde han. Han dog ju då år 323 före Kristus, dog han. Och han efterlämnade då ett väldigt ostabilt rike. Han hade erövrat stora områden, men han hade inte lyckats konsolidera sin makt och han hade heller ingen given efterträdare. Och därför så blev det grekiska riket delat mellan fyra av hans generaler. Och den mäktigaste av de här generalerna, det var Seleukos den första. Och han blev den första kungen i det som ibland kallas för Seleukiderriket. Och det finns många bibelforskare som menar att Daniel syftar på Seleukiderriket med sitt järnrike. Och anledningen till det, det handlar om framförallt om två saker. För det första så är Seleukideriket det som omedelbart följer Alexanders rike. Så det verkar följa det här systemet som vi har sett hittills med de här rikerna som följer varandra. För det andra så kan det faktum att järnriket representeras av de två benen och senare då de tio tårna, du har ett ben och så har du tår. Det kan syfta på att Grekland blev ett delat rike direkt efter Alexander. Men den tredje anledningen är antagligen den viktigaste för argumentet att det här syftar på Seleukos rike. För man måste tänka på när Daniel levde enligt Daniels bok. Det är både före Perserriket, det före Alexander den store, före Seleukos och det före Romarriket. Och då kan man fråga sig, hur kunde då Daniel förutsäga allt det här? Är han bara väldigt duktig på politisk analys? Var han en som gissade och fick rätt? Eller är det här verkligen profetior ifrån Gud? Eller kan det vara så att det inte alls är Daniel som har skrivit den här boken? Kan det vara så att en annan person som levde sig på 100-talet eller 200-talet före Kristus som skrev den här boken som en slags fiktiv berättelse? Alltså en person kan ju tänka sig ha hittat på att Daniel hade profeterat om den här tiden för länge sedan. Och i så fall så kan han själv ha läst historien, författaren då kan ha läst historien om Babylon, Persien, Grekland, Seleukideriket och sen diktat ihop Daniels profetia. I så fall så ger det ju mening att han ska berätta något så väldigt noga om vad som hände fram till 200-talet och sen se fram då från sin punkt emot att Gud ska upprätta sitt rike på jorden. Någonting som inte hände då, men som i så fall var ett önsketänkande då från författarens sida. Och det är en möjlighet, om man nu utgår ifrån att Bibeln inte är sann, om man utgår från att Gud inte kan uppenbara profetier och liknande. Men jag tror inte att det är den enda och heller inte den bästa förklaringen. Och vi ska se på minst ett alternativ och egentligen flera. Det finns nämligen vissa brister med teorin på att det här handlar om Seleukideriket. För det första så var det ju så att Babylon besegrade Assyrien i krig. Perserna besegrade Babylon i krig. Grekerna besegrade perserna i krig. Det finns liksom en ordning här där det ena riket tar över från det andra riket genom erövring. Men Seleukideriket var i det stora hela en fortsättning av det grekiska riket. Det hänger ihop helt enkelt. Det sker förändringar, men det är inte radikala förändringar på det sättet. Det var ingen på den tiden som såg Seleukideriket som någonting annat än en fortsättning på Alexanders rike. Självklart med vissa förändringar då. Det rike som istället faktiskt erövrade det grekiska riket, det var just Romarriket. Så på det sättet så passar det bättre på det här mönstret som vi ser i texten. Och samtidigt så kan det vara så att järnet i benet är Seleukideriket, medan fötterna är järn blandat med lera och att det är Romarriket. Och jag förstår om det här börjar bli lite komplicerat och det kanske inte var det här du var inställd på för att när du valde att lyssna på Radio Maranata idag och få en genomgång av gamla riken. Men så är det naturligtvis med tolkningen av gamla apokalyptiska texter. Det är lite komplicerat och det finns olika teorier nästan alltid. Jag tror också att en tydligare bild kommer träda fram när vi kommer till den senare delen i Daniels bok där han går in djupare på vad de här rikena representerar. Men det finns en teori till. Men jag ska först säga någonting om Romarriket. För Romarriket tar ju sin utgångspunkt i Rom, i nuvarande Italien då, naturligtvis. Och det var ett väldigt litet rike fram till 200-talet före Kristus, men så växte det sig gradvis större. Och på 150-talet före Kristus så började man så kriga och erövra den dåvarande hellenistiska världen, alltså det grekiska riket, eller Seleukideriket om du vill. Och en av de viktigaste sakerna som sätter romarriket i samma kategori som just Babylon, Persien och Grekland är deras förhållande till Israel. Alla de här rikena, inkluderat Seleukideriket, erövrade och ockuperade Israel och Jerusalem. Och det är antagligen med det i tankarna som Daniel ser viktigheten av de här rikena för sitt ankommande då. Och den andra saken som är så otroligt viktig med romarriket är ju naturligtvis att Jesus levde under det här rikets tid. Och det argumentet som kristna för och som jag önskar att föra är att Jesus är uppfyllelsen av den här profetian. Han är den här stenen som krossar statyn. Men frågan är hur han gör det och när han gör det. Och jag ska göra en liten avstickare här först. För jag är uppvuxen i Maranata. Och Maranata är ju starkt influerat av det som Maranata som rörelse och i sin förkunnelse har varit starkt influerad av det som kallas för den dispensationalistiska teologin. Och även om du inte vet vad det ordet betyder så har du helt säkert hört det förkunnas och känner till påståendena inom dispensationalismen. Och grundtanken i den teologin är att Gud verkar i olika tidsåldrar på olika sätt. Och att vi just nu lever i det som kallas för nådens tidsålder. Och det är vanligtvis räknas som den sjätte tidsåldern. Och den avslutas då när Jesus kommer tillbaka och tusenårsriket bryter in. Och inom den här förkunnelsen så finns det en stark förkunnelse om ändens tid och om de dramatiska händelserna som ska ske då. Man talar om antikrists framträdande, man talar om vilddjuret, skökan, liknande begrepp som är hämtad från bland annat Uppenbarelseboken. Men också tankar som är hämtade ifrån Daniels bok. Och nu låter det, när jag talar om det här liksom lite i tredje person, så låter det lite som att jag inte identifierar mig med den här tolkningen. Men till stor del så gör jag det så absolut. Jag tror att Jesus ska komma tillbaka. Jag tror att han ska komma snart. Jag tror att det finns profetior i Bibeln som väntar på sin uppfyllelse. Men jag tror inte att det är hela bilden. Jag tror inte att det är hela bilden i förklaringen på vad som händer här i Daniels bok närmare sagt. Jag ska förklara lite. För i dispensationalismen så tolkar man järnriket som just romarriket, och det tror jag stämmer. Men att det också är en övergång mellan järnet i benen och järnet och leran i fötterna. Daniel säger att han säger inte att det ska vara ett femte rike, men man kan tänka sig då, eller man har uttryckt det som att det är ett återuppstått romarrike som har det rikets karaktär, men som är försvagat på det här sättet då med järn och lera. Och många har då tolkat det som att det kan vara EU, det kan vara NATO eller någonting liknande. Det kan vara den västliga kulturen, olika allianser och så vidare. Och ibland så har man tolkat statyns 10 tår som 10 kungar eller politiska ledare. Och så har man försökt placera just 10 politiska ledare som uppfyllelsen av det här. Och igen, jag är inte helt oenig i den tolkningen. Jag tror att den har någonting för sig. Jag tror att den tar på allvar mycket av det som står här. Men jag tror att det finns mer här. Därför att frågan är ju när den lilla stenen som Daniel här talar om, när den krossar statyn. Är det någonting som har skett eller är det någonting som ska ske i framtiden? Och det naturliga det är ju naturligtvis att tänka sig att när Jesus kommer tillbaka och han ska fängsla djävulen, han ska fängsla vilddjuret och hela konkarongen där, det är då statyn krossas och Guds rike slår ut i full blomst. Och det som talar för den här tolkningen det är att den här stenen som det står om, den verkar som att den krossar statyn omedelbart. Och något sånt ingripande från Guds sida kan man ju säga, det har vi inte sett. Alltså romarriket föll inte på en dag. Det vittrade sakta sönder och samman fram till 600-700-talet efter Kristus. Så det verkar som att det kanske passa bättre att tänka sig att det här är någonting som ska ske i framtiden, någonting som Gud ska göra. Men det finns också ting som talar emot att järnbenen och lerfötterna handlar om ett antikristligt rike i den yttersta tiden. Vi ska först läsa de sista verserna där Daniel talar om den här statyns öde, för det står så här i vers 44 och 45. Men i de kungarnas dagar ska himlens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet ska gå under och vars makt inte ska överlämnas till något annat folk. Det ska krossa och göra slut på alla de andra rikena, men själv ska det bestå för evigt. Du såg ju att en sten revs loss från berget, men inte av människohänder, och att den krossade järnet, kopparn, leran, silvret och guldet. Den store guden har nu uppenbarat för kungen vad som ska ske i framtiden. Drömmen är sann och tydningen tillförlitlig. Så långt Daniels bok. För det första så beskrivs det ju då som att stenen som krossar statyns fötter, den växer och blir ett stort berg som fyller hela jorden. Och det verkar som att det är en process, inte en plötslig händelse. Och för andra så talar Jesus om Guds rike inte som någonting som ska komma en gång, men om någonting som han har upprättat på jorden. Han säger Guds rike är ibland er, och han använder de här bilderna för att tala om hur Guds rike växer som ett senapsfrö och med många andra bilder. Och så har vi själva kronologin här. För om vi tänker oss att benen är romarriket och att fötterna är ett upprättat romarrike, då måste man säga att den här statyn har väldigt långa anklar, billigt talat. Det har gått nu minst 1400 år sedan romarriket föll. Babylon tog över Assyrien, Persien tog över Babylon, Grekland tog över Persien, romarriket tog över Grekland, men sen har det gått många, många sekler. Och jag menar inte med det att säga att Jesus är sen med sin tillkommelse eller någonting sånt. Absolut inte. Men kanske vi ska se på stenen som krossar jättens fötter som någonting annat än fullbordan av Guds rikets tanke i framtiden när Jesus kommer tillbaka och ska regera i 1000 år på jorden. Kanske vi hellre borde se på den här segern som någonting som redan har hänt. Som någonting som hände på Golgata för nästan 2000 år sedan. För jag tror att om vi ser på historien ifrån Guds perspektiv, så är det helt sant det som Jesus säger strax innan sin död, när han talar i Johannes evangeliums 12 kapitel och 31 vers. Så säger han till sina lärjungar, och det här är strax innan han går in i Getsemane, strax innan hans död och uppståndelse, så säger han: nu går en dom över denna värld. Nu ska denna världens första kastas ut. Så världens första, alltså han som den här statyn är en bild av, Nebukadnessars staty i hans dröm, den bär ju en bild, och det är den här världens förstes bild. Han är besegrad. Stenen som revs loss av Gud själv har krossat den här jätten på lerfötter. Och jag vet att det finns utmaningar med den här tolkningen också. Och faktum är att jag tror inte ens att de här tolkningarna nödvändigtvis utesluter varandra. Men om vi flyttar vårt perspektiv från en framtida händelse som vi ser fram emot till att se storheten och det magnifika i det som Jesus gjorde på Golgata, då tror jag att Nebukadnessars dröm kommer att fylla oss med en ännu större tacksamhet och glädje i Gud. Och därför vill jag ta de sista minuterna här för att berätta hur jag personligen förstår den här drömmen om statyn. Guldet, silvret och bronset, det representerar, som vi har sagt, Babylon, Medien, Persien och Grekland. Järnbenen representerar antingen Seleukideriket, och i så fall så är fötterna Rom, eller så är Seleukideriket inkluderat i magen av brons, vilket jag håller med troligt, och Rom är då både benen och fötterna. Och Gud visste när det var bäst att sända sin son till världen. I tidens fullhet, där tiden var fullbordad, så sände Gud sin son, står det i Galaterbrevet. Och Gud visste när evangeliet skulle få som mest sprängkraft genom apostlarnas förkunnelse. Så Jesus är den stenen som krossar jätten, liksom Davids sten krossade Goliat. Det som gör att man ofta förbiser den här tolkningen, tror jag, är att vi människor, vi har inte lärt oss att tänka som Gud tänker när det gäller vad som är en seger. Vi tror ofta att en seger betyder svärd och blod mot en fiende. Men Gud, han ser seger som spikar genom den enfödde sonens händer och fötter. Hans seger är den tomma graven där livet segrar över döden. Och det är därför stenen som blir ett berg är en så fundamentalt annorlunda företeelse än den här statyn. För människor vill bygga en stor och fruktansvärd staty i sin egen bild, eller rättare sagt i den här världens furstes bild. Medan Gud vill ha ett berg som täcker hela jorden. Alltså berg, det är i Bibeln en bild på den här kontakten mellan himmelen och jorden. Det handlar om Guds rike som når in till jordens ändar. Ett rike som aldrig tar slut, som Daniel säger. Och det här riket, det sprids inte som de andra genom skräck. Det sprids inte genom en diktator. Det segrar inte genom svärdets ägg. Utan det segrar genom evangeliets inneboende kraft. Andens svärd som är Guds ord. Det är segern. Det segrar genom enkla människors förkunnelse av det gudomliga budskapet. Och inte av en armé. Och evangelium har haft slagkraft. Evangelium överlevde romarriket, överlevde renässansen, överlevde Napoleon. Evangeliet såg Sovjetunionens fall, och vi kommer se vår tids riken falla. Och än en gång, missförstå inte, jag tror absolut att det finns en framtida antikristligt rike. Och antagligen så ser vi det i görningen redan idag. Jag tror också att man kan se Daniels profetia typologiskt som någonting som kommer ske innan Jesu tillkommelse. Men segern över statyn, det menar jag absolut, är Jesu död och uppståndelse. Och det är med den segern som auktoritet som Jesus ska komma tillbaka som himmelen och jordens herre för att regera i 1000 år och sen i all evighet. Det är vårt hopp, det är vår seger, det är grunden som vi står på, det är den lilla stenen. Och så kan det ju hända att du är oenig med mig i min tolkning, och det är helt okej för min del. Du får gärna skriva, säga till, ringa, säga vad du själv tänker och tror om det här. Kanske vi skiljer oss i synen på ett ben eller några tår och vad det kan betyda eller någonting liknande. Men jag tror ändå att vi är eniga i den stora bilden. Så du får ta det här för det är värt, och jag hoppas att det har kunnat vara till hjälp. Och så ska vi avsluta med andra kapitlets sista versar, som är efterspelet till Daniels uttydning, där det står så här från vers 46. Då föll kung Nebukadnessar ner på sitt ansikte och tillbad Daniel och befallde att man skulle bära fram matoffer och rökoffer åt honom. Och kungen sa till Daniel: er Gud är i sanning en Gud över andra gudar, en herre över kungar och en som uppenbara hemligheter, eftersom du kunde uppenbara denna hemlighet. Därefter upphöjde kungen Daniel och gav honom många stora gåvor och satte honom till herre över hela Babels provins och till högste föreståndare för alla de vise i Babel. På Daniels begäran utsåg kungen Shadrach, Meshach och Abednego till att förvalta Babels provins, medan Daniel själv stannade vid kungens hov. Slutcitat. Vi har en Gud som uppenbarar hemligheter. Han som avslöjar hjärtan och vittnar om framtiden, precis som Nebukadnessar säger här. Och det är vår fasta trygghet. Och Daniel fick i sitt liv uppleva hur Guds trofasthet ledde honom genom den här livshotande faran som Nebukadnessars befallning var. Samtidigt så vill jag ju tro att Daniel var väldigt obekväm med hur Nebukadnessar reagerade. Det står att han föll ner på sitt ansikte och tillbad Daniel. Han, trots att Daniel tidigare hade sagt att det hade ingenting att göra med hans egen förträfflighet utan med Gud i himmelen. Och så bar han fram offer för Daniel, och det visar väl, för att säga det så, att han inte precis var härligt förälst och döpt, om man säger så, utan snarare att det här var ett uttryck för hans väldigt svängande humör från ena ytterligheten till den andra. Just nu var han glad, nöjd, ödmjuk och talade sant om himlens Gud, men redan i nästa kapitel så ska vi se hur det här vänder då Nebukadnessar faktiskt låter resa en staty av honom själv och tvingar alla människor att tillbe den här gyllene statyn. Så det blir en slags fortsättning på det vi ser här och en koppling till det som vi har sett i kapitel 2. Men det ska vi tala om nästa gång då vi går in på kapitel 3. Men det var allt jag hade för dig idag. Gud välsigne dig och på återhörande. Du har lyssnat på en podcast ifrån Radio Maranata och vi ska avsluta med att lyssna på sången Halleluja för segern du har vunnit. Jag ska bara nämna att du kan komma i kontakt med Maranata-församlingen via e-post info@maranata.se eller telefon 070 201 60 20. Guds rika välsignelse och på återhörande. Halleluja!
du ger för varje dag. Hackat på jord och band har försvunnit. Tack för blodet